Det här är Nordegren i P1.
Raska taskar slår mot feta kvinnolår, då är det lördag kväll igen. Ja, välkomna och välkommen Louise Epstein.
Hej Thomas.
Jag kommer att tänka på den där traditionella snapsvisan från min uppväxt.
Hur ofta hörde du den?
Ja, det kanske var lite senare delen av uppväxten, som man, om man säger så. Vi har alltså flyttat ut sändningen till Djurgården och till ett av Sveriges nyaste museer, Spritmuseum, som ligger i de gamla galärskjulen mellan Gröna Lund och Vasamuseet. Och utanför Spritmuseet så finns det en drinkbar, och ännu har väl inte shottandet och cocktailsmuttandet kommit igång. Det är väl lite tidigt.
Ja, det är det.
Louise, vad har du för förhållande till spriten?
Jag har ett lite komplext förhållande.
Som de flesta andra?
Ja, men jag dricker mindre och mindre. Men samtidigt tycker jag att om jag äter sill så tycker jag att det passar sig med en snaps. Annars dricker jag nog betydligt mindre än medel.
Ja. Jag tror jag är lite gammaldags det här att för mig går en väldig gräns mellan var. Jag har svårt för det här liksom att ta ett glas vin till lunchen och sånt där.
Eller det
att
kan jag
under
inte.
Arbetsveckan så är jag, men däremot när det är fest så är det fest. Men jag inser att det är inte så. Det är omodernt.
Men det är ofta som det är fest som jag inte dricker någonting alls, bara för att jag inte har lust med det. Och då kan det bli jobbigt. Mm. Då undrar folk, varför är du sån? Och sen så ska man då börja förklara sig. Då blir det, kan det bli lite ansträngande.
Mattias Svensson, redaktör för magasinet Neo. Vad har du för förhållande till alkoholen?
Ett väldigt gott förhållande. Som gammal diskoteksägarson så har det ju varit med den positiva sidan väldigt mycket. Att det är en social dryck som gör det trevligt för väldigt många människor.
Men vad har den betytt för dig personligen?
Roligare fester.
Men varför blir det roligare med alkohol då? Det fattar inte jag riktigt.
Ja, det släpper ju på hämningar, sociala band. Det har ju varit ett smörjmedel för social interaktion länge, och det finns ju en anledning till det. Både kulturell, mer än fysiologisk kanske.
Men jag är helt ohämmad ändå. Jag kan ha jättekul och jag kan prata hur mycket som helst. Att människor kan tro att jag är full ändå. Så jag förstår inte att det ska behövas.
Nej, men alla kanske inte är såna. Men jag håller med om att det går ju bra utan sprit också. Men ja, det är väl upp till var och en.
Utan mellanölet hade jag inte funnits, har producenten skrivit i researchen här. Har han fått allt om bakfoten?
Nej, det är väl så. Min pappa, 30-årig diskoteksägare, träffade då mamma, 16-årig diskoteksbesökare. Och det var ju så på mellanölets tid att då kunde man gå ut från 16 år. Och det tycker jag ju låter alldeles ypperligt.
Jaha. Men du menar, hade det inte, hur menar du att om inte mellanölet hade funnits?
Då? Ja, då hade det ju inte funnits lokaler där det var tillåtet för 16-åringar att frekventera och gå på konserter och sånt.
Mm, okej. Linda Engström, ordförande för UNF, Ungdomens nykterhetsförbund. Vad har alkoholen betytt för dig?
Ja, någonstans har väl alkoholen betytt att jag har hittat engagemang. För att jag tycker att alkoholen är en rätt tragisk dryck. Där jag har hela tiden kunnat utvecklas i den organisationen jag har varit aktiv.
Vad är det som är tragiskt med alkohol?
Det är ju alla de baksidorna såklart, men för mig så har det varit att jag har alltid velat att festen ska stå i fokus och alltid haft väldigt festligt och väldigt roligt. Så mitt liv har ju varit jättesocialt såklart, och jag har haft jättemycket folk kring mig som jag, och då har alkoholen aldrig liksom hittat sin plats, den har aldrig varit behövd.
Men har du fötts in i nykterhetsrörelsen, eller drack du en period och sen blev nykterist?
Nej, jag, till skillnad från Mattias då, så har mina föräldrar träffats just för att min pappas ex drog med honom på ett läger, och sen så träffades man pappa och så blev jag till. Och så, i början så har det helt klart varit så att det har varit nykterhets, att föräldrarna har varit det. Men sen har det varit en, för att alla mina kompisar har varit med, och sen nu är det ju framförallt en väldigt politisk fråga för mig.
Är det lättare att vara nykterist idag? Jag tänker, vi är ett mångkulturellt samhälle, många Ungdomar dricker inte alls idag av traditionella eller religiösa skäl, bland annat invandrarungdomarna. Är det lättare?
För mig är det svårt att svara på, för det är lättare för mig nu, för det var värst när jag gick på gymnasiet, för att jag tror att det är då den värsta pressen är. Och sen så är det som att folk ändå accepterar och är tröttna på att ställa frågorna varför och alla de här som du har blivit.
Men varför är det här en politisk fråga med alkohol?
För att vi har 385 000 barn som far väldigt illa, för att vi har 1 miljon svenskar som har ett problematiskt relation till alkohol.
Men finns det någon ideologisk skiljelinje, tycker du, mellan partierna också?
Alltså alla partier har en alkoholpolitik som är mer eller mindre positiv beroende på åt vilken riktning man vill. Så det är inte en partipolitisk fråga för mig, men det är en alkoholpolitisk fråga.
Mm. Ja, alltså vi ska återkomma till er om en stund. Vi har alltså valt att ägna den här nationaldagssändningen åt det som åtminstone fascinerar och förbryllar mina utländska besökare och vänner. Och det är ju det här med den svenska spritkulturen. Särskilt asiater och afrikaner. Vi tycker ju de är konstiga som röker opium och tuggar konstiga buskar och sånt där. Men de tycker det här med den svenska spritkulturen är jättemärkligt. Och även europeer och amerikaner som är vana vid att folk tar ett glas till maten. De brukar vara jättefascinerade av våra nordiska spritriter. Nationaldagen som helgdag, den är ju så ny så det finns väl inte så mycket traditioner.
2005, jag tror traditionerna börjar komma. Jag har varit på flera.
Ja. Ja, men det är väl, är det inte det här med Skansen och drottningen i folkdräkt och flaggor och sånt där?
Alla kommuner i Sverige brukar ordna något sorts fint nationaldagsfirande med lite uppträden och priser. Och ja.
Men jag menar, det finns inte så mycket alkoholtradition, vad jag vet, kring national. Men om 2 veckor så är det ju midsommarafton, och det är väl i realiteten vår nationaldag, den svenska spritkulturens höjdpunkt. Möjligen i tävlan med kräftskivan. Och att annars byråkratiskt formella, hämmade, blyga svenskar plötsligt dansar små grodorna runt en blomsterklädd fruktsamhetssymbol, sjunger skabrösa visor, badar nakna och super sig redlösa och ägnar sig sen åt sommarnattens fröjder och dagen efter säger att ja, men jag var ju så full. Och allting är liksom förlåtet.
Men du låter glad när du berättar om det här, Thomas.
Jag försöker se det med mina utländska vänner så här, för de tycker det här är jättemärkligt. Och så blandar de ihop alltihopa med de här historierna om nakenbad och fri sexualitet och midnattssol och konstiga
riter. Kan du upplysa dem?
Ja, för att de tror ju inte på mig när jag säger att det inte är riktigt så. För dels är det ju också lite så. Och vi ska också säga att det här, Louise, är ett lite speciellt museum. Att det finns delvis min gamle sidekick Leif Pagrotskis förtjänst. För när Mats Odell sålde ut Absolut Vodka till franska Pernod så motionerade Paggan om att den berömda konstsamlingen skulle vara kvar i Sverige. Och det handlar alltså om 850 verk av konstnärer som anlitades för att göra reklam för Absolut Vodka. Och man ville att den skulle vara kvar i Sverige. Och kravet på de här konstnärerna, det var väl bara att flaskan skulle vara med den här formen på något sätt. Men annars verkar de ha rätt fria händer. Så här hänger nu alltså Andy Warhol, Keith Haring, Damien Hirst och Annie Leibovitz tillsammans med svenska konstnärer som Lin Fernström, Dan Wolgers och Ola Billgren.
Jag tycker det är rätt häftigt. Det känns som en tidsresa att komma till 80-talet och 90-talet när konsten såg ut på ett annat sätt. Och men det är lite ångest också eftersom det är så mycket spritflaskor i samma rum. En sån här kan man uppleva på ett sätt, men när det är allihopa på en gång så känner jag hur mitt blodtryck stiger.
Alltså, nej, men jag tycker det är rätt häftigt. Som konst, för det är en sån fantastisk samling samtidskonst.
Jo, det är det.
Men det här är ju också någon sorts liksom sammanväxling av det gamla vin- och sprithistoriska museet och den här konstsamlingen som alltså då nu är på det här galärskjulet. Och jag kommer ju ihåg det där gamla vin- och sprithistoriska museet, och konstigt nog så gillade jag det även om många sa att det var mossigt och dammigt. För det var, jag minns det som väldigt mycket gamla brännvinspannor i koppar och en massa skyltar om hur sprit hade tillverkats och beskattats genom tiderna och långa historier om kronobrännerierna och beskattning.
Men allt förändras, Thomas.
Ja, och förbud som röstningen och motböcker och mycket föremål och mycket fakta.
Jag gillar det också, men det är en annan tid nu.
Nu är det en annan tid, för nu, det här museet är något helt annat. Det är den här liksom nya museitrenden. Det ska vara upplevelser.
Och det var ganska chickfylla tyckte jag. Ja, det, minns du bakfyllerummet?
Det är ett bakfyllerum, men det är en tillfällig utrustning. Men sen är det liksom den...
Jag kan inte få säga någonting om bakfyllerummet. Det känns
För att det börjar ju här med hela första våningen med den positiva bilden.
Du vill vara kronologisk.
Den positiva bilden av alkoholen. Alltså med årstiderna och en jätteprojektion av havet och brännvinskryddor och husvagnar som står uppställda och någon sorts snapsvise automat och tyckte jag var rätt snälla snapsvisor eftersom man kunde styra med någon sorts interaktivt där vem som skulle sjunga på videon och sånt där.
Men samtidigt där havet är ju lite ångest också för det är väldigt stort och det är väldigt stora vågor så jag tror att beroende på vem du är så kan du nog uppfatta det på olika sätt. Både vackert och meditativt och kanske lite sorgligt. Melankoliskt svenskt hav.
Jag uppfattade första våningen som alkoholromantisk.
Jo, den var, men jag tycker det här havet har ändå en viss mångtydighet.
Ja. Okej, men och sen på andra våningen då är det liksom motsatsen.
Men får jag säga något om bakfyllerummet då?
Ja, okej.
Ja, då kommer man in i en hall och det är vitt och det är glamoröst och det känns som Sex and the City ungefär. Så är det en person som pratar engelska och säger jag måste ringa och säga att jag är sjuk. Och så spyr hon lite, men det är ändå väldigt glamoröst.
Ja, man är i en hall.
För glamoröst tycker jag, för att när sprit är jobbigt så är det rätt fult och rätt äckligt.
Jo, men sen är det också något fyllerum där man ligger i, på någon sorts bädd och tittar på videoprojektioner utav hur alkoholen tilltar och hur det är någon sorts subjektiv men kamera.
Men det är inga spyr och inget våld.
Men det är rätt mycket ångest.
Ja, det är det.
Okej, okay. Okay, Ingrid Leffler, det är du som är museichef. Hur har ni tänkt?
Vi tänkte väl så här att vi fick ju då i stat... Jag vill bara säga att när konstnärerna rättade dig att de hade visst restriktioner när de målade de här, eller de gjorde konstverken. De fick inte föra in våld, sex och... Ja, det var väl våld och sex.
Ja. Mm. Och barn.
Så alltså, då tänker du på vad då? Tänker du på
absolut konsten? Mm.
Men vi menar inte absolut konsten, utan vi tänker på själva utställningen.
Jo. Så här var det ju, att vi flyttade... Vi har ju varit ett museum sedan 1967. Vi blev ett museum när Vin- och Spritcentralen fyllde 50 år. Så firade man med att skapa ett museum som skulle berätta om svensk industri- och tillverkningshistoria. Sen, som ni berättade, så lyfte staten nu konstsamlingen Absolut Art Collection i sista stund när man sålde till franska Pernod Ricard. Det ändrade förutsättningarna för museet, för vi fick ju då förtroende att förvalta konsten och ska visa den för publik. Lokalerna var inte längre ändamålsenliga på Dalagatan och vi letade efter nya lokaler. Det ena ledde till det andra och nu är vi här i Galärskjulen från 1765 och vi passade också på att byta namn till Spritmuseum, så vi renodlade helt enkelt.
Men det skulle vara väldigt intressant att höra dig berätta hur har ni tänkt med utställningen, att det är först lite positivt, men det är det vi vill veta. Kan du berätta detta så är vi mycket glada.
Jag tror att vi ville bygga en utställning. Vi går från en industriutställning när man pratar om produktion och tillverkning till att prata om människorna, vårt kontrastrika förhållande som vi har till alkohol, vårt bitterljuva förhållande till alkohol, där det fula och det fina finns och det roar och oroar. Det här varje dag. Vi pratar om bruket och inte missbruket. Och vi ville också skapa en upplevelse mer för att det skolböckerna och de här som du går in som betraktar och läser väggtexter och tittar på föremål. Vi vill att människor ska aktivera sig och gå in och känna hela utställningen. Och precis som du sa, den här individuella erfarenheten. Du har din egen erfarenhet i din ryggsäck när du går in och den är bara din. Så jag hör ju, du upplever nederdelen som ganska positiv och ljus och härlig. Jag personligen tycker våren är rätt härlig, men sen tycker jag att det är rätt melankoliskt och lite sorgligt. Ja, men du förstår, det är så, och det är det utställningen sätter igång. Den skapar liksom en individuell upplevelse, så det var ju tanken. Att...
Men varför är det så chikt ändå i den här bakfyllehallen? Varför är det vitt och glamoröst och inget äckel?
Ja, men du tycker det. Det är din upplevelse. Jag tycker inte det. Jag tycker inte den är dugg glamorös. Och den är även på svenska om du väntar ett tag, så det är inte bara på engelska.
Men hur ska de nya generationerna få lära sig om kronobrännerierna och beskattningssystemen? Och var är alla de här gamla brännvinspannorna?
Vi har ju föremål där uppe om du tittar i montrarna. Det finns ju massor med föremål som
handlar
om...
Det är en liten
docka av Ellosmith. Nej, vi har motböcker där och vi har hembränningsapparaterna och vi har doseringsapparaten och vi har föremål som handlar om bruket. Men vårt tidigare museum var väldigt föremålstätt. Nu har vi valt att gå den här vägen. Vi har heller inte så mycket föremål som handlar om bruket. Men då finns kassaapparaten där från Systembolaget, den som lös lyste röd.
Vid röd lampa så ska man legitimera sig.
Ja, just det. För det fanns ju spärrlister. Mm. Och man säger, ja just det, precis så. Så nu är det så.
Alltså, jag minns hur det var när jag var byråkrat och arbetade med alkohol- och narkotikafrågor på Socialstyrelsen på 1980-talet. Då fanns det en sanning som där var skriven i sten. Ja, den var ju inte skriven i sten, men det var väl mer mentalt. Ökad alkoholkonsumtion leder till ökade alkoholskador. Och ju mer folk dricker, ju fler dör i skrumplever. Och ju fler slår ihjäl varandra när de är på fyllan. Och därför så var det närmast liksom en paternalistisk skyddsinstinkt. Att vi tyckte alla vi var väldigt goda som skulle göra alkoholen så svårtillgänglig som möjligt genom höga skatter, hårda regler för restaurangerna, ransonering av tax-free-spriten och aktiv bekämpning med tull och polis mot smuggling, langning och hembränning. Och många i sådana här alkoholpolitiska råd hade den här nästan drömmen om gamla motbokssystemet. Att det var ransoneringen som var ända fram till 1955 som hade räddat svenska folket från att helt supa ner sig. Och de få som argumenterade för kvälls- och lördags öppet på Systembolaget, de stämplades närmast som ansvarslösa förespråkare för kvinno- och barnmisshandel. Och sen har ju allting det där ändrats väldigt mycket, särskilt när vi gick med i EU. Införseln är ju nu i praktiken fri, skatterna på alkohol har sänkts, handeln har liberaliserats. Så det, jag tror det är 5 gånger fler restauranger som har utskänkningstillstånd. Och då varnade man från höger till vänster, från Svenska Dagbladet till Socialdemokrater i riksdagen. Det här, det, att Sverige nästan håller på att gå under. Det skulle bli en alkoholkatastrof. Folk skulle dricka som aldrig förr och alkoholdöden skulle explodera. Men helvetet kom aldrig, har jag läst nu i Mattias Svenssons rapport från Timbro. Alkoholen, en lyckad svensk liberalisering. Är det så? Det blev aldrig någonting.
Vi ska ju vara på det klara med att alkoholen har en tydlig baksida, en tydlig relation till våld, sjukdomar, missbruk och problem. Men vad vi har gjort och sett här nu är att vi avskaffade en massa restriktioner, 4 av 5 monopol till exempel, och som du nämner. Och vad man befarade då, och vad som skulle följa enligt den här totalkonsumtionsmodellen, var ju att vi skulle se betydligt mer våld, betydligt mer sjukdomar, betydligt fler dödsfall. Och ändå har vi inte sett det här. Och det kan ju bero på många saker, och en del saker är att till exempel spriten är på väg in på museum. Att vi dricker mer öl och vin men mindre sprit.
Och att det kanske är så, vad är huvudförklaringen annars? Jag funderar här på, är det så att en måttlig ökning av de som har druckit lite eller inte alls, att det är så många som dricker vin nu, kanske till och med har goda hälsomässiga effekter, medan kanske inte alkoholisterna påverkar så mycket.
Det är ju som med motion, det här med hälsan, att den gäller inte så mycket som man tror, utan det är små doser när man börjar bli i medelåldern, så det där att dricka för hälsans skull, nej, det är nog mer
så långt
för det.
Gör du inte?
Nej, utan det är nog mest för välbefinnandet, även om i övre medelåldern och uppåt så är något glas vin om dagen bra.
Men det kan ju finnas en viss eftersläpningseffekt också, att vi inte riktigt ser resultatet av dagens alkoholkonsumtion för de kanske 10 år.
Ja, en del. Alltså långvariga sjukdomar. Vi ser en ökning av leversjukdomar till exempel som hänger i samman med ett betydande vardagsdrickande. Det är inte ofarligt. Men när liksom kvinnor i medelåldern börjar dricka mer lådvin, så kommer de inte gå ut och sopa ner folk på stan oavsett hur mycket de dricker. Så våldet kommer inte att öka på samma sätt. Så den här totalkonsumtionsmodellen var inte kalibrerad för vad som hände när vi fick ett bredare utbud.
Men du är ju gammal sån här frihetsfrontare som vill att staten ska vara så liten som möjligt. Idealiserar du inte det här nu då?
Nej, inte i den här rapporten. Alltså, det är ju med källor och sån här. Sen har ju jag en ideologisk övertygelse att jag tycker att det här är vuxna människors eget ansvar och att det ska vara så fritt som möjligt. Det är ju en värdering jag har också.
Linda Engström, ja, du var ju knappast med då när man sa att allting kommer att gå åt helvete, så jag kan inte ställa dig till ansvar för det, men dina organisationer varnade ju mycket. Håller du med den här analysen att helvetet kom aldrig?
Alltså helvetet är väl här hela tiden. Med tanke.
Ja, det blir ungefär lika mycket helvete så att säga, som det var tidigare.
Ja, det beror väl helt på hur man ser på det här. Man kan väl säga att några skador kanske inte har blivit så hemska som man trodde. Men att vi har fortfarande, som sagt, leverskador som ökar. Det finns liksom andra parametrar, fler personer som är intagna för beroende och så vidare. Och när man gör sådana här liberaliseringar så är det två grupper som det slår väldigt hårt på. Och det är unga och det är storkonsumenter. De här flesta personerna som kan sköta sin alkohol, de skulle göra det oavsett. Men sen handlar det om hur man vill se på människor, hur man vill se på unga och på de som har liksom en riskabel konsumtion. Om de ska få hjälp eller om vi ska försöka se till så att de får det svårt för dem.
Men det här resonemanget att alla ska vara solidariska med de som får problem. Du menar att det håller fortfarande? Det stämmer inte där att vi nu har ett mer ansvarsfullt förhållande till alkoholen?
Det finns såklart fortfarande jättemånga människor som har ett jätteansvarsfullt förhållande till alkohol, men fortfarande jättemånga som inte klarar det. Och den här att totalkonsumtionsmodellen inte skulle gälla visar kanske den här rapporten delvis på, men all annan forskning visar att den gäller, framförallt när man intensivkonsumerar.
Alltså, frågar man alkoholforskarna, det är ju källor som CAN och SORAD och sånt där som har konstaterat det här. Det är ju inte jag som har hittat på det. Det hade ju varit lite för bra.
Nej, och då skulle jag säga så här, nej, jag tror inte att du har ljugit med om någon av dina siffror. Alltså, men de är ju urplockade ur ett sammanhang skulle jag säga. Och att det här är liksom, du visar pusselbitar av alkoholpolitiska instrument som har blivit försagade. Men tar inte alls hänsyn till ökade polisinsatser, bättre drogförebyggande arbete, mer dialoger, bättre attityder. Som ju är det som egentligen ser till att människor dricker mindre. Och frågan är ju snarare, hur hade det sett ut om vi både hade jobbat med de här drogförebyggande insatserna och fortsatt försökt sänka konsumtionen politiskt? Hur mycket bättre hade samhället varit då?
Jag tror att det hade varit betydligt tråkigare om vi haft kvar alla de här restriktionerna. Jag tror att folk gillar att ha ett större utbud av öl och vin. Jag tror att människor hade kunnat låta bli att vara ute sent om de inte ville det. Men när de fick möjligheten så tog de vara på den. Och på samma sätt så... Alltså, den stora minskningen är ju att när vi väl fick vår fulla frihet att ta med oss full införselranson från EU... Då var det inte lika spännande längre. Så friheten har ju också... Alltså det behöver inte betyda att man super mer, att man har rätten att göra det. Vuxna människor.
Mattias Svensson, vad har du för syn på lycka egentligen? Vad gör dig till en lycklig människa? Är det alkoholen eller andra saker?
Men det här blir ju så löjligt. Liksom. För oss som dricker alkohol ibland så är inte det här en jättestor fråga. Det är en guldkant på tillvaron, en del av festen som vi får allt ibland och en del av en god måltid. Det är ingen stor fråga och det är ju samma sak som alltså, de som är verkligt engagerade och passionerade jobbar heltid med det här är ju väldigt ofta de som vill förbjuda och inskränka det. Det är lite som katolska präster och sex.
Men det här med solidaritetsargumentet då? Att man bör avstå från alkohol av de som har problem eller får problem?
Ja, det är ju ett ansvar man får ta i det sociala livet som jag tycker är betydligt viktigare än att man ska tvinga på alla genom restriktioner och skatter och sånt där. Det är lite udda att säga liksom... att när 99,8% av de som dricker ägnar sig inte åt våld, blir vare sig utsatta för eller på annat sätt ägnar sig åt våld. Varför ska de då straffas snarare än att de som misshandlar straffas?
Men det är ju en jättekonstig retorik att du tycker att livet har blivit roligare för att det har fått större utbud och gör det till politik för att du tycker att ditt liv har blivit roligare. Alltså har du frågat de här barnen, har du frågat de här 1 miljonen? Alltså det går ju inte att göra en politik på vad du tycker är roligare. Så det blir ju helt snett. Och om det är någon som prackar på folk någonting så är det väl alkoholnormen. Där folk hela tiden så här gör folk utanförskap när de inte är en del av det. Och det står inte jag för. Och att jämföra UNF med katolska präster tycker jag är att gå fruktansvärt långt när man själv är en del av att bekräfta och göra skillnad på människor.
Vi ska skilja här på kultur och politik. Därför att kulturellt så håller jag med dig. Jag tycker att det är lysande att ni finns... ifrågasätter det här slentriansupandet, att man måste göra det för att ha roligt, att man måste förklara sig om man inte dricker. tycker det är toppen. Jag gillar människor som vågar avvika från normer och regler och sånt där. Men det är någonting helt annat än att ni sen engagerar er för att tvinga den livsstilen på andra med restriktioner för dem som ändå väljer att dricka. Det är som att ni har inte samma respekt för andra som den ni kräver själva.
Fast det handlar ju om den här solidaritetstanken. Alltså där man tycker att det är värt att begränsa sig själv lite för att man vet att det gynnar så många andra. Och din guldkant att få dricka när du vill på ditt sätt, hur du vill, blir ju då att det finns andra människor som kommer att slå ner mig på stan när jag försöker ha min guldkant att festa som jag vill.
Får jag bara ställa en fråga? Vi har ändå svar på det här med lyckan. Om vi tänker att lyckan är 100%, hur stor del är då din alkohol så att du blir lycklig?
Ja, säg 1 eller 2%, men jag vill verkligen inte vara utan den.
Men jag funderar lite grann om vi går tillbaka till museet. Vi står här i hallen, ska vi säga, och vi ser här kräft och kräva deras drycker, den klassiska Albert Engström-affischen för förbudsomröstningen, där det blev 51% mot förbudet. Och spola kröken och alla möjliga symboler, och sen förstås någon Andy Warhol-flaska här också. Men vad tycker du om en sån här utställning? Har du kunnit titta?
Jag har gått ett varv. För det första tycker jag att konstmässigt är det väldigt fascinerande att se hur den här absolut flaskan har blivit, är så symbolisk och går att göra så mycket fin konst med. Alltså det är faktiskt väldigt vackra framställningar. Och sen så tycker jag min andra reflektion blir att det bevisar hur stark och viktig alkoholkulturen är för det svenska samhället.
Ja, men det här när du ser uppfatt, jag tror inte den här utställningen hade varit möjlig för 20 år sedan. Att man så att säga hade alkoholromantiska på en våning och baksidan på en våning.
Jag upplevde inte så jättetydliga skillnader mellan de här våningarna på det sättet. Men jag tycker att känslan blir lite så här oskuldsfull och lite romantisk, som du säger. Att det här handlar inte alls om att propagera på någonting. Det här är ju faktiskt ett museum som är liksom, bra gjort. Men det blir ändå lite så här, kolla här, hur kan du göra en kul fest? Ja, nu händer det här. Alltså det blir lite så här uppmuntrande. Det är den känslan jag får när jag går in hit.
Mattias Svensson har...
Jag har ju inte hunnit se själva utställningen ännu, men jag är ju väldigt nördigt intresserad av alkoholpolitisk historia. Det är nästan det som sysselsätter mig om kvällarna som småbarnsförälder, än att gå ut och nyttja dryckerna.
Då sitter du hemma och läser om olika hembränningsapparater?
Nej, inte precis. Hembränning ska vi vara glada att införseln har ökat så att vi slipper. Det smakade ju inte speciellt bra.
Man kan lukta på finkel här i alla fall.
Men vad är det du läser och håller på med när din son har gått och lagt sig då?
Jag kom ju förra året med min bok Glädjedödarna, en bok om förmynderi som går igenom bland annat tillbaka i dansbaneländen, motbokstiden och sånt där. Jag skrev en artikel som heter Att dricka i DDR Sverige också, som finns på nätet.
Louise, du hade någonting att säga.
Ja, det är något jag har tänkt på. Jag är lite nyfiken på hur du gör hemma hos dig. Thomas, hur pratar du med dina ungdomar om alkohol?
De är ju så små än. Så att jag, eller de yngsta, de äldsta är lite för sent.
Men hur har du gjort i ditt liv då? Har du sagt, akta dig för spriten?
Ja, jag har nog varit, det har varit skiftande, för att de som är äldst, de är ju... De är ju 30-årsåldern nu. Där var det ju sådär att barnen skulle vara med och gärna få vin utblandat med vatten och vara med på alla fester. Och de var ju med överallt. Och sen vände det där ju, så den andra kullen är det annorlunda. Och den tredje kullen vet jag nu inte riktigt hur... För de är så små än, så jag... Men de tycker precis som jag tyckte med mina föräldrar ibland, att det är konstigt att folk blir så konstiga när de dricker.
Men jag började prata om alkohol väldigt tidigt.
Hur tidigt då?
De var ju liksom i 10-11 års åldern. Jag började prata med dina barn.
De är precis i den åldern.
De tycker jag har varit lite komisk när jag säger halv på skämt, halv på allvar, akta dig för spriten. Och sen tycker jag ändå det är viktigt att upplysa barn om hur full man kan bli om man dricker en halv flaska ren alkohol. För då kan man ju svimma och dö. Och det,
men samtidigt har man ju sett alla de här italienska filmerna från Balkan och alla de här härliga bröllopen där liksom hela släkterna finns med och barnen också är med när folk är...
Jag tycker man, alltså nu har jag faktiskt en åsikt att när barn är tonåringar, då ska man inte ha hur mycket sprit som helst hemma som de kan sno. Och de ska inte ha hur mycket pengar som helst. Och man ska inte vara full hela tiden själv. Men det är min åsikt.
Ja. Tina Lindmark, när började du dricka för första gången då?
Jag hade min första fylla när jag var 14. Det var väl liksom stark sprit redan första gången. Och jag upplevde det som att det var meningen med livet, liksom, att vara full.
Men hur kändes det då?
Hur det kändes? Jag kände en enorm frihetskänsla och självkänsla, självförtroende. Och, ja, men det var som att jag fann typ Gud, kan jag tänka mig, att, som det är för många andra så.
Och sen gick du hela vägen?
Ja, det var all in redan från första början.
och det var ett sånt sug i detta och det var... Mm. Och sen fortsatte du med andra droger?
Precis, det kom direkt kan man säga. Det var en sån stark känsla av att få liksom, vad ska man säga, vara sinnesförändrad liksom, så att det kom hela paketet så.
Och hur lever du idag då?
Idag lever jag helt nykter sen lite mer än 4 år tillbaka.
Men vad var det som gjorde att du slutade dricka då?
Oj, ja, men för det första så blev jag väl påminn om alla konsekvenser som inte jag ville se liksom. Men mitt drickande var ju liksom ständigt konsekvenser. Det var liksom aldrig så här att ta ett glas vin med mina kompisar, utan det var liksom ganska hårt. Och resulterade alltid i sån ångest att jag ville ta mitt liv nästan varje gång. Men ändå så var liksom min lösning på problemet på den ångesten, det var att dricka mer eller ta andra droger.
Du låter som du kommer norrifrån.
Ja, precis. Jag är från Norrland.
Jo, men du har växt upp i den här kanske kvardröjande starka brännvinskulturen,
ja,
så att
det
säga.
Är lite så.
Den är väl starkast där fortfarande?
Ja, det är så är det.
Men då när du var tonåring, vad hittade du dina kompisar på när ni skulle dricka? Kan du berätta, hur var en vanlig kväll?
En vanlig kväll? Oftast satt vi hemma hos äldre killar eller gamla alkoholistgubbar. Så. Eller någons alkoholistmorsa. Sådär. Så det var ganska risigt liksom. För att vara, ja.
Men vad var det som gjorde att du som tonåring tyckte det var okej att vara med äldre alkoholistgubbar?
Jag vet faktiskt inte. Det var bara så det blev. Liksom. Vi köpte våran sprit liksom, från antingen hembränt eller någon som köpte ut eller mäsk eller något. Och så var det så. Man fick gratis av de här gubbarna och sådär.
Men tror du att någonting skulle ha varit annorlunda om de gamla restriktiva reglerna hade funnits, så att säga? Eller?
Oj. Jag är inte så insatt i just den biten eftersom jag själv liksom har levt ganska isolerat sådär. Men ja, jag vet inte vad jag ska säga riktigt. Nej.
Har du hunnit titta på utställningen?
Ja, en sväng. Bara snabbt sprang igenom här med Anders.
Men vad tycker du att det är bra? Eller är det här spritpropaganda? Eller
jag
hur
vet
ser du
inte.
Det,
så jag blev lite kluven i vad jag fick för intryck. Liksom, vad utställningen handlade om egentligen. Utan jag tyckte det mest var lite komiskt. Sådär, och tyckte det var, som ni sa, lite ljust och glamoröst. Sen när vi kom in i det här fyllerummet så kände jag, men här hör jag hemma. Liksom.
Ja.
Så.
Men nu har du på att utbilda dig till behandlingsassistent. Varför har du valt den vägen i livet?
Jag blev precis färdig för en vecka sedan. Och det är väl lite grann så att det känns som att det är det jag kan för det första. Jag har väldigt mycket kunskap och erfarenheter. Men också liksom, har man själv varit där så har man ju kanske lite att ge tillbaka. Och jag vill inte att liksom, ja, men tjejer eller killar i samma situation ska hamna där liksom. Och det krävs att göra en insats tidig ålder liksom.
Men när det gäller dig själv och även de du nu hjälper utifrån missbruk, är det extra svårt nu på sommaren och de här alkoholhögtiderna? Kan du beskriva det? Eller?
Alltså det är ju liksom sommaren och andra högtider, jul och så vidare, det är då folk trillar dit liksom. Det är då det svåraste att ge motivation så, såklart.
Och det är svårt att säga nej när man är på en midsommarfest.
Ja, jag kan tänka mig det. Själv går jag inte på sådana.
Du läser det så?
Ja, jag deltar. Alltså, det är vissa sammanhang som jag känner att där behöver jag ta avstånd. Liksom, så. Mm.
Men vad är det du vill ge tillbaka konkret?
Oj, alltså först, jag känner lite grann. Jag hade sån tur att jag fick hjälp. Jag fick kämpa lite för den, men jag fick hjälp. Liksom, och det vill väl jag ge tillbaka lite grann till typ samhället och för det jag har kostat på liksom. Samhället så. Men sen också såklart, det är ju, min drift är ju att hjälpa personerna som är fast i det liksom. Mm.
Men Linda, hur ska man nu göra då om man inte vill dricka eller vara vit på en fest? Alltså, är det bäst det där att skylla på bilen eller någon, att man är gravid eller någonting sånt där? Eller ska man liksom stå upp för det även i festsammanhangen att jag dricker inte?
Alltså det här är väl det som är lite tragiskt, att man måste svara att man är gravid eller ska köra bil för att få säga att man inte dricker. Så jag tycker att det är klart man ska använda de anledningarna om man tycker att de känns bekvämast, om man inte vill ta en fight. Men den största frågan är väl snarare, den som konsumerar alkohol, hur ska den bete sig för att den personen som inte vill dricka ska kunna göra det utan att behöva då motivera eller förklara eller känna sig utpekad.
Men Thomas, hur gör du när du har fest då? Vilket ansvar tar du? Vad bjuder du på när du har fest?
Jag tycker det är så klivet det här med alkoholfri alternativ. Om de så att säga ska likna så att säga, falska drinkar och sånt där, eller om man ska ha och det här avalkoholiserat öl och vin, det smakar det ju illa.
Vad gör du då? Står du bara där och lider eller har du en lösning?
Nej, jag har alltid den möjligheten.
Men vad bjuder du på konkret?
Juice och sån här grape tonic och sånt där.
Men jag har såna här jättebra kokböcker av till exempel Nigella Law som är fantastiska alkoholfria drinkar som är jättegod. Nu låter jag som en sån här hurtig människa. Ja. Det finns, och då tycker jag att det ska bara finnas där. Så ingen ska ens behöva säga dricker inte. Man ska bara kunna, ska vara ett stort bord så kan man ta vad man känner för. Håller du med om det som ändå är en frihetlig människa, Mattias Svensson?
Ja, det gör jag verkligen. Jag tycker det ska finnas alla sorter och att folk ska få bestämma över hur de lever sitt eget liv själva.
Men hur gör du när du har fest då?
Ja, det är ju mest groggvirkesalternativet plus att det finns juice. Jag menar, det brukar finnas barn och allt möjligt där, så bilförare och folk som inte dricker av andra anledningar. Jag brukar inte vara inkvisitor, utan det finns helt enkelt.
Så du blir aldrig sur om någon säger att jag vill inte ha något att dricka, säger inte kom igen nu, det är kul. Nej.
Det har väl hänt med när man ska ut med polare och sånt där, det måste jag ju medge. Man tycker liksom att kom igen nu. Men mer än någon tråkning har jag väl inte kostat på mig.
Men Ingrid Leffler här på Spritmuseet, har ni någon så att säga alkoholpolitiskt mål med stiftelsens verksamhet, eller vad vill ni egentligen?
Det är ju inte museet. Museet visar just då för en massa kunskap. Vi har inte några alkohol eller mål på det sättet som du beskriver. Men om vi kan väcka nyfikenhet och kring ämnet ur ett historiskt perspektiv, så är ju vi glada att kunna ge det. För det har funnits så länge med oss. Och vi vill inspirera helt enkelt. Mm. Och vad det gäller drickandet så vill vi också vara ett rättesnöre. Att mat och dryck hänger ihop. Men också det alkoholfria alternativet.
Men kränger ni absolut här i baren också? Eller för att det är väl fransmännen som äger det nu, så att ni har ingen direkt koppling till det?
Nej, men vi har alla sorters sprit i baren, så som vilken bar som helst.
Men Linda Engström, vad har du för några tips då om man ska ha fest? Hur ska man ordna dryckerna så att alla, så att det blir bra?
Men man ska väl ställa upp det som man vill servera, både alkohol och alkoholfritt. Och det som jag blir så störd på är väl det här att man ska kalla det som ett alkoholfritt alternativ. För då bekräftar man normen så himla starkt att det är alkohol som är huvuden, och så ska man ha något alkoholfritt alternativ. Det är ju bara som att utgå från att vi ska ha kött till allting. Alltså det finns vegetarianer som vill ha vegetarisk mat, och det låter ju lite konstigt att säga vegetariskt alternativ. De som vill dricka alkoholfritt, de ska dricka alkoholfritt, och sen ska det inte behöva vara en diskussion och inte alls något konstigt.
Hur då? Det borde vara tvärtom, att det var ett litet bord vid sidan av med alkoholalternativet.
Ja, så kan man väl också göra, men jag tycker bara att det viktiga är att jag tycker också att det ska finnas en valfrihet, men man får inte vikta någon av dem, och det ska inte vara så här, du som inte vill ha en flashy drink med paraply, du får juice. Men, då är de inte likställda.
Mattias Svensson, vad tycker du? Tycker du att svenskarna har blivit mer som europeer nu när det gäller förhållanden till alkohol? Har det hänt någonting nu när ni har varit med i EU ganska länge?
Det är ju lite grann vad siffrorna säger. Men vi har ju inte blivit europeer i det att vi börjar dricka lika mycket som våra grannar. Utan vi dricker ju mindre om man ser till de här modellerna. Och sen är det ju klart att mycket av den svenska sättet att dricka med berusningsdrickande och sånt där finns ju kvar. Jag måste ju säga att för min del, jag tycker det är rätt trevligt att vara full, så det blir jag emellanåt.
Jag spårar någon förändring, att det inte är riktigt lika okej idag att säga att ha gjort en massa dumma saker och kommit till ett slagsmål eller ha talat ut med folk och skälla ut.
Ta liksom 80-talet. Det roligaste som fanns på de två tv-kanalerna, det var ju när Sven Melander i olika versioner var full och pratade om och räknade ut hur man blir full billigast och sådär. Det var en besatthet hos svensken. Så fort man var utomlands, så fort det släpptes på restriktionerna, så skulle det supas så billigt och effektivt och mycket som möjligt som man bara kunde hälla i sig. Och det där har ju helt försvunnit. Visar man det för någon som är ung idag, så fattar de inte vare sig humorn eller tänkandet.
Så på det viset så har det blivit lite bättre, eller hur, Linda Engström?
Ja, vi dricker väl på ett annorlunda sätt, men ganska ofta så adderar man ju bara sätten. Vi har ju fortfarande en jättehög intensivkonsumtion. Och för att komma åt den här intensivkonsumtionen, så handlar det ju om att ändå göra restriktioner så att det är begränsat vilka som kan komma åt och vilka som därmed kan skadas.
Men som nykterist, tycker du det är bättre det här att man tar ett glas vin till maten varje dag än att man liksom super sig drängfull på helgerna? Är det kontinentala sättet bättre och mer ansvarsfullt?
Alltså, det finns inte bra och dåliga sätt att konsumera alkohol, och det finns inte bra och dåliga sorters alkohol, utan det är den totala konsumtionen som är avgörande för hur mycket skador vi har och för hur många som ska trilla dit på riktigt. Så det hänger ju helt ihop, och där är de här liberaliseringarna som Mattias vill ha, att ta bort Systembolaget och sänka åldersgränserna, kommer vara katastrofala. Och jag förstår att det blir så här, nu målar hon helvete på väggen igen, men man kan inte jämföra lördagsöppet med ett helt monopol, och den vägen skulle vara förödande.
Men är det inte just det du har sagt, Mattias, att det inte är som Linda säger?
Alltså, vi klarade att göra oss av med 4 av 5 monopol. Då kanske det inte blir katastrof av när vi gör oss av med det femte också. Ytterst så är det ju upp till var och en att ta ansvar för hur man dricker och hur man lever.
Det sa Mattias Svensson, som alltså har kommit med en rapport om den svenska alkoholkulturen. Och vi hade också med Ingrid Leffler, som är museichef här på Spritmuseet, Linda Engström, ordförande för UNF, Ungdomens nykterhetsförbund, och Tina Lindmark med egna erfarenheter och nu som är alkoholbehandlare. Och jag ska också säga att producent var Anders Diamant.